Kapitel 16. Vad edstaven kan göra. Sidan 322. Solen vilade på horisonten och tecknade en perfekt silhuett av vita tornet i fjärran. Men det verkade som om nattens kyla höll på att bli ännu bittrare. Och de grå molnen som marscherade över himlen hotade med ny snö. Vintern var på väg att dra sig tillbaka. Men den hade klängt sig kvar även sedan våren borde ha börjat och släppte taget endast motvilligt. De vanliga morgonljuden trängde igenom väggarna på Egwens tält, trots att det låg skilt från alla de andra. Det var som om hela lägret vibrerade. Arbetare kom med vatten från källorna och kärror fulla av ved och kol. Systrarnas tjänarinnor hämtade frukost i sina matmödrar och de noviser som hörde till andra kullen skyndade till sin frukost medan de i första och tredje var på väg till sina lektioner. Det var en betydelsefull dag även om ingen av dem visste det. Idag skulle det förmodligen bli ett slut på de förljugna förhandlingarna som hölls i Dorane. Vid ett bord i en paviljong som ställts upp vid fästet till bron över till Tarvalon. Förljugna på båda sidor. Elidas underhuggare fortsatte med oförminskad kraft sina fräcka räder på andra sidan floden. I vilket fall som helst skulle det bli det sista mötet för en tid. Egwen såg ner på sin egen frukost, suckade och plockade upp en liten svart prick ur den ångande gröten. Hon torkade den från fingrarna med en linneservett utan att studera den tillräckligt noga för att vara säker på att det var en mjölbagge. Om man inte var säker bekymrade man sig inte lika mycket för vad som fanns i resten av skålen. Hon tog en sked och försökte koncentrera sig på de söta bitarna av torkad aprikos som Chesa hade blandat ner. Var det någonting som knastrade mellan hennes tänder? Alltihop fyller magen, som mor min brukade säga. Så det ska man inte tänka mer på, mumlade Chesa, som om hon pratade för sig själv. Det var hennes sätt att ge Egwen goda råd utan att överträda gränsen för vad som passade sig för en kammarjungfru. När Halima inte var närvarande kunde hon i varje fall ge Egwen sina råd och kvinnan hade gett sig av tidigt denna morgon. Chesa satt på en av klädkistorna för den händelse att Egwen ville ha någonting eller behövde skicka henne på ett eller annat ärende. Men då och då drog sig hennes blick till högen med kläder som skulle till tvätterskorna. Hon hade ingenting emot att lappa kläder eller stoppa strumpor inför Egwen. Men som hon såg det skulle det ha varit opassande att sortera smutstvätt. Egwen jagade bort grimasen från sitt ansikte och var på väg att säga till kvinnan att gå och få sin egen frukost. Att äta före Egwen var ännu en sak som Chesa uppfattade som ett etikettsbrott. Men innan hon hann öppna munnen kom Nisao in i tältet, omgiven av Saidas glöd. Innan tältfliken föll igen hann Egwen få en glimt av Sarin, Nisaos skallige, svartskäggige stubbe till väktare som väntade utanför. Den småväxta systern hade huvan tillbakavikt, prydligt ordnad över axlarna så att det gula sammetsfodret syntes. Men trots det höll hon manteln hårt svept om sig, som om kylan bet henne in i märgen. Hon sa ingenting, utan gav bara Chesa en skarp blick. Chesa inväntade en bekräftande nick från Egwen. Sen tog hon sin egen mantel och kilade ut. Må så vara att hon inte kunde se kraftens sken, men hon förstod när Egwen ville vara ostörd. Kyren Stang är död, sa Nisao utan omsvep. Hennes ansikte var slätt, rösten stadig och kall. Hon var tillräckligt kort för att Egwen skulle känna sig lång. Och nu sträckte hon på sig som om hon försökte vinna en extra tum. Det brukade Nisao aldrig göra. Sju systrar hade redan känt efter genklang innan jag kom dit. Det råder inga tvivel om att hon blev dödad med Saidin. Hennes nacke var bruten, krossad. som om någon hade vridit runt hennes huvud ett helt varv. Det gick i varje fall snabbt. Isao tog ett djupt ostadigt andetag. Sen märkte hon det själv och rätade på sig ännu mer. Hennes väktare kommer att bli fullständigt modisk. Någon gav honom ett ört av kok som sövde honom. Men han kommer att bli besvärlig att hantera när han vaknar. Hon använde inte den avfärdande ton om örterna som var vanlig bland gula systrar, vilket var ett tecken på hur upprörd hon var trots sin lugna min. Egwen la ifrån sig skeden på det lilla bordet och lutade sig tillbaka. Plötsligt kändes stolen inte längre särskilt bekväm. Nu var Bode Cawthon den bästa efter Lin, en novis. Hon försökte att inte tänka på vad Bode var mer. Med sina extra övningsdagar kunde Bode utföra arbetet nästan lika bra som Kyrene skulle ha gjort. Nästan. Det sa hon dock inte högt. Nisao kände till vissa hemligheter, men inte alla. Först Anaya och nu Kyrene. Båda blå. Vet du någonting annat som binder dem samman? Nisao skakade på huvudet. Anaya hade varit Aes Sedai i 50 eller 60 år när Kyrene kom till tornet, så vitt jag kan minnas. De hade kanske gemensamma bekanta. Jag vet inte, moder. Nu lät hon trött och hade sjunkit ihop en aning. Hon hade inte kommit någon vart i sin hemliga undersökning av Anayas död och insåg säkert att Egwen skulle låta även Kyrenes död ingå i det uppdraget. Ta reda på det, befallde Egwen henne, diskret. Detta nya mord skulle orsaka tillräckligt mycket kalabalik utan att Nishao behövde späda på det. Egwen iakttog den andra kvinnan en liten stund. Ibland kunde Nishao komma med ursäkter efter fullbordat faktum eller påstå att hon tvivlat redan från början. Men fram till dess utstrålade hon alltid de gulas självsäkerhet och fullständiga övertygelse. Dock inte nu. Är det många systrar som går omkring och håller sig där? Jag har sett åtskilliga, moder, sa Nishao stelt. Hon fick en nästan trotsig uppsyn, men strax därpå slocknade glöden omkring henne. Hon drog manteln hårdare om sig, som om hon plötsligt blivit kallare. Jag betvivlar att det skulle ha tjänat någonting till för Kyrene. Hennes död var för plötslig. Men det får henne att känna sig tryggare. När den lilla kvinnan hade gått satt Egwen kvar och rörde i gröten med skeden. Hon såg inga fler mörka prickar, men hon hade tappat aptiten. Slutligen reste hon sig upp och la den sjurandiga stålan runt halsen innan hon svepte manteln om sig. Hon fick inte sitta och kura i dunklet, inte idag av alla dagar. Idag av alla dagar måste hon följa sina rutiner till punkt och pricka. Utanför rullade storhjuliga kärror längs de frusna hjulspåren i lägrets gator, fyllda med stora vattentunnor eller travar med huggen ved och säckar med kol. Kuskarna och kararna som red efter var helt inbyltade i sina mantlar mot kylan. Som vanligt skyndade små novisfamiljer längs plankgångarna och lyckades för det mesta niga för de Aes Sedai de träffade utan att sakta in på stegen. Den som inte visade en syster tillbörlig respekt kunde få smaka på riset. Men det kunde drabba även den som kom för sent, och lärare var i regel betydligt mindre toleranta än Aes Sedai man mötte i förbigående, som i varje fall kunde ta hänsyn till varför en novis var tvungen att rusa förbi. De vitklädda kvinnorna hoppade förstås fortfarande ur vägen vid åsynen av den randiga stålan som hängde fram ur Egwens kåpa. Men hon vägrade låta sitt humör försämras ytterligare av noviserna som neg nedifrån gatan där de halkade runt på den frusna marken och ibland skulle ha ramlat pladask om inte deras kusiner fångat upp dem. Kusin var vad medlemmar av samma familj hade börjat kalla varandra. Och på något sätt tycktes det knyta dem fastare samman, som om de verkligen vore släkt, och nära släkt på köpet. Det som däremot gjorde henne på sämre humör var de få Acer Deer som hon såg skrida fram längs gångarna, följd av en våg av nigningar. Hon såg inte mer än ett dussintal på sin väg mellan tältet och ämbetsrummet. Men tre av fyra hade svept in sig både i kraften och sina mantlar. Oftast gick de i par och följdes av vad väktare de hade. Och vare sig de omgärdades av sajdar eller ej såg de vaksamma ut, med kåpor som svängde av och an när de spanade på alla inom synhåll. Det påminde henne om när fläckfebern drabbat Imonswall och alla gått med näsdukar indränkta i brännvin under näsan. Doral Barron, som var klokfru på den tiden, hade sagt att det skulle hjälpa. Alla hade gått med sina näsdukar och iakttagit varandra för att se vem som skulle få en massa fläckar och falla omkull härnäst. 11 människor dog innan febern drog vidare. Men det gick en månad efter att den sista av dem insjuknade innan alla var beredda att lägga bort sina näsdukar. Under lång tid efter det hade hon förknippat lukten av brännvin med rädsla. Hon kunde nästan känna lukten nu. Två systrar hade blivit mördade mitt ibland dem av en man som ledde kraften och dessutom tydligen kunde komma och gå som han behagade. Rädslan spred sig bland systrarna långt snabbare än fläckfeber någonsin skulle kunna göra. Tältet som hon använde som ämbetsrum var redan varmt när hon kom dit, och från fyrfatet kom en doft av rosor. De spegelförsedda golvlamporna och bordslampan var tända. Hennes vanor var välkända. Hon hängde av sig manteln på rockhängaren i ena hörnet och slog sig ner bakom skrivbordet. Hon tog automatiskt tag i stolsbenet som alltid ville vika sig. Allt hon behövde göra var att följa rutinen. Imorgon skulle hon tillkännage vad som hade gjorts. Hennes första besökare blev en stor överraskning. Det var kanske den sista kvinna hon hade väntat sig se i tältet. Theodrin var en slank, äppelkindad, brun syster med kopparbrun domansk hy och envis uppsyn. En gång i tiden hade hon sett ut som om hon alltid var på vippen att börja le. Hon gled över de nötta mattorna och kom så nära att den bruna fransen på hennes sjal nuddade bordet. Eftersom hon gjorde en mycket formell nigning räckte Egwen fram handen så att kvinnan kunde kyssa ormringen. Formalitet måste bemötas med formalitet. Romanda önskar få veta om hon kan träffa er idag, moder, sa den smärta systern. Hennes röst var mjuk, men i den fanns en envis kärna. Säg att det går bra när hon vill, dotter, svarade Egwen försiktigt. Theorin neg igen utan att ändra ansiktsuttryck. Just när den bruna systern skulle gå svepte en av de antagna in i tältet och sköt tillbaka den vita kåpan med färgade ränder längs kanten. Emara var en smal kvinna och lika kort som Nisao. Det såg ut som om hon skulle blåsa bort om det kom en kraftig vindpust. Men de noviser som överläts i hennes vård behandlade hon med mycket fast hand, fastare än många av systrarna. Å andra sidan var hon lika sträng mot sig själv, och det var inte meningen att novislivet skulle vara lätt. Emaras grå ögon drogs till kanten på Theodrins sjal och hennes läppar formades till ett hånfullt leende innan hon slätade ut sina drag och bredde ut den snövita bandade kjolen i en nigning för Egwen. Röda fläckar blommade upp på Theodrins kinder. Egwen slog handflatan i bordet så hårt att bläckkruset av sten och sandskålen skakade. Har du glömt hur man visar hövlighet mot en ACG-barn, sa hon skarpt. Emara bleknade. Den ämelintronande hade trots allt ett visst rykte och skyndade sig att niga ännu djupare för Theodrin, som besvarade nigningen med en stel nick innan hon gled ut från tältet betydligt snabbare än hon kommit in. Vad Emara stammade fram på ett ilgenmål som var kraftigare på grund av hennes nervositet var en förfrågan från Lilaine om att få träffa den ärmelintronande. Romanda och Lilaine hade inte alltid varit så formella, utan dykt upp oanmälda när helst de ville. Men krigsförklaringen mot Elida hade förändrat åtskilligt. Inte allt, men tillräckligt mycket för att det skulle ha betydelse. Egwene gav samma svar på Lilaines önskan som hon hade gett på Romandas, om än med kortare ton, och Emara neg så att hon nästan föll på näsan innan hon praktiskt taget sprang ut ur tältet. Ännu en sten till den hög som förankrade legenden om Egwene Alwer, den ärmelintronande, som fått Serai Bagand att framstå som en dunkudde. Så snart den antagna hade gått lyfte Egwene handen och tittade med rynkade ögonbryn på det som legat under den. Det hopvikta papper som Fjordrin hade lagt på bordet när hon kysste ringen. Väcken i hennes panna blev bara djupare när hon vek upp det. Det lilla arket var fyllt med en handstil som lyckades vara både precis och flytande. Men det fanns en bläckplump i ena kanten. Fjordrin var mycket prydlig av sig. Hon försökte kanske rätta sig efter den allmänna uppfattningen om bruna systrar. Romanda har låtit två systrar färdas till Carhain för att undersöka något rykte som surrar bland de gula systrarna. Jag vet inte vad ryktet handlar om, moder, men jag ska ta reda på det. Jag hörde en av dem nämna Ninive. Inte som om hon befann sig i Carhain, men som om ryktet på något vis var förknippat med henne. Den enfaldiga kvinnan hade till och med skrivit under med sitt namn. Vad är det där, moder? Egwene hajade förvånat till och lyckades nätt och jämt få fatt i det oberäkneliga stolsbenet innan stolen välte ut henne på golvet. Hon vände sin mörka blick mot Joan som stod strax innanför ingången med sin blåfransade sjal över armarna och sina lädermappar tryckta mot bröstet. Den blåögda kvinnan höjde lätt på ögonbrynen inför Egwenes bestörtning. Här, sa Egwene irriterat och sträckte fram pappret. Hon kunde inte hoppa som en skrämd höna, inte nu. Har du hört om Kyrene? Det måste hon förstås ha gjort, men Egwene sa ändå, har du gjort de erforderliga förändringarna? Erforderliga förändringar? Ljus hon led lika pompös som Romanda. Hon var verkligen spänd. Inte förrän i sista stund kom hon ihåg att omfamna Sajdar och väva en skyddsformel mot avlyssning. Och inte förrän formeln var på plats kom hon på att det kanske inte var så bra att någon fick för sig att hon hade saker att diskutera med Joan i enskildhet just idag. Joan var inte spänd. Hon hade ridit ut stormar förr. Och lyckats komma tillbaka efter att ha drunknat skulle en del mena. För henne var det bara lite blåsigt idag. Det behövs inte förrän vi fått säkra besked om båtarna, moder, svarade hon lugnt. Samtidigt som hon prydligt la mapparna på bordet mitt emellan bläckkruset och sandskålen. Ju mindre tid Bode får på sig att tänka på det, desto mindre är risken att hon grips av panik. Stilla som en skogskärn. Inte ens två mördade systrar förmådde ruska om Joan. Eller att behöva ersätta en av dem med en flicka som bara varit novis i några månader. När hon läste meddelandet från Theodrin dök emellertid en rynka upp mellan hennes ögonbryn. Först går Faulein och gömmer sig, morrade hon ned mot pappret. Och sen kommer Theodrin med det här till er istället för till mig. Den dumma jäntan har mindre förstånd än en fiskarfågel. Man kunde tro att hon vill att någon ska komma på att hon håller ett öga på Romanda åt dig. Hålla ett öga på någon. Ett artigare sätt att säga spionera. De hade båda rik erfarenhet av omskrivningar. Det ingick i att vara HD, men just idag var Egwene väldigt trött på omskrivningar. Kanske vill hon bli avslöjad. Kanske hon är trött på att Romanda hela tiden säger åt henne vad hon ska göra, vad hon ska säga, vad hon ska tänka. Jag hade en antagen här som hånlog åt Theodrins sjal, Joan. Den andra kvinnan gjorde en avfärdande åtbörd. Romanda försöker säga åt alla vad de ska göra och tänka. Vad resten beträffar så kommer det att förändras så snart Theodrin och Faulain får svära på edsstaven. Jag förmodar att ingen kommer att insistera på att de ska prövas för sjalen nu. Till dess får de ta det som det kommer. Det duger inte, Joanne. Egwene lyckades hålla sin röst lugn, men det var inte lätt. Hon hade åtminstone haft en misstanke om vad det var hon utsatte Theodrin och Faulain för när hon sa åt dem att sluta sig till Romanda och Lilaine. Hon hade behövt få veta vad de båda företrädarna planerade. Och det behövde hon fortfarande, men inte desto mindre hade hon plikter mot dem. De hade varit de första som svurit henne trohet och av egen fri vilja. Och dessutom, mycket av det som sägs om Theodrin och Faulain kan sägas om mig också. Om antagna tillåts brista i respekt mot dem. Nåja, det var hon inte rädd för själv. Men systrarna var en annan sak. Särskilt salens företrädare. Joanne, jag har inget som helst hopp om att ena tornet om Aes Sedaina tvivlar på mig. Joanne lät höra en kraftig fnysning. Moder, vid det här laget vet till och med Lilaine och Romanda att ni verkligen är den Amelin-tronande, antingen de erkänner det eller ej. De båda skulle inte ha rätt att inse i ledet ens för Jean Arryman. Jag tror att de har börjat betrakta er som en ny Edjarna Norogovna. Det må vara som det vill med den saken, sa Egwene torrt. Jean betraktades som Vita tornets frälserska efter katastrofen med Arthur Hökvinge. Edjarna ansågs ha varit den mest politiskt förfarna kvinnan som någonsin innehaft staven och stålan. Båda hade varit mycket starka Amerliner. Men jag får, som du har påmint mig om, se till att jag inte slutar som Shane Shunla. Shane hade börjat som en stark Amerlin med både tornet och salen i ett fast grepp. Men slutat som en marionett som bara gjorde vad hon blev tillsagd. Joanne nickade medhåll. Hon undervisade verkligen Egwene i tornets historia och tog ofta upp olika Amelin-tronande som hade begått fatala misstag. Däribland hon själv. Men det här är en annan historia, muttrade hon och knackade på meddelandet med fingertopparna. När jag får tag på Theodrin kommer hon att önska att hon var novis igen. Och Faulain. Om de tror att de kan smita undan nu så svär jag att jag ska rensa ur dem som ett par grymt fiskar på kajen. Vem tänker du rensa ur? Frågade Sheriam som kom in i tältet tillsammans med en kall vindpust. Egwens stol var nära att skälpa ut henne på mattan igen. Hon måste skaffa sig en stol som inte försökte vika ihop sig så fort hon rörde på sig. Hon kunde slå vad om att Edjarna aldrig hade hoppat omkring som om någon lagt kliblad innanför hennes klänning. Ingen som angår dig, sa Joanne lugnt och förde pappret till en av bordslampans lågor. Det brann snabbt, ända till hennes fingertoppar, och sen pulveriserade hon askan mellan handflatorna innan hon slog den av händerna. Det var bara Egwene, Joanne och Lin som visste sanningen om Faulain och Theodrin. Och de båda systrarna själva förstås. Men det fanns åtskilligt som ingen av dem båda visste heller. Sheriam tog emot tillrättavisningen med jämnmod. Den rödhåriga kvinnan hade tydligen hämtat sig fullständigt efter sitt sammanbrott i salen. Åtminstone hade hon återvunnit sin yttre värdighet till största delen. Det var möjligt att hennes sneda gröna ögon smalnade en aning när hon såg Joanne bränna meddelandet. Och hon rörde vid den smala blå stålan som hon hade om halsen, som för att påminna sig om att den fanns där. Hon var inte tvungen att ta emot befallningar från Joanne. Vid närmare eftertanke hade Egwene tyckt att det var för grymt att försätta sin väktarinna i en sådan situation. Men Sheriam visste mycket väl att Joanne inte heller behövde godta hennes order. Vilket måste gräma henne nu när Joanne var henne så underlägsen i kraften. Att veta att det fanns hemligheter som hon inte hade tillgång till måste också gräma henne. Men allt detta var saker som Sheriam fick lov att leva med. Hon hade också med sig ett papper som hon nu la på bordet framför Egwene. Jag träffade Tiana på vägen hit, moder, och sa att jag kunde ge er det här. Det här var dagens rapport om nya rymlingar. Fast sedan noviserna ordnats i familjer kom dessa rapporter inte längre varje dag eller ens varje vecka. Kusinerna stödde varandra genom sorger och motgångar och lyckades avråda varandra från den värsta sortens misstag, som att rymma. Det fanns bara ett namn på pappret, Nicola Trädhög. Egwene suckade och la ner pappret. Hon hade trott att Nicolas girighet efter nya kunskaper skulle hålla kvinnan på plats oavsett hur otillfredsställd hon än blev med allt annat. Likväl kunde hon inte påstå att hon var ledsen över att hon var borta. Nicola var manipulativ och skrupelfri, redo att ta till utpressning eller andra tvivelaktiga medel som kunde gagna henne själv. Förmodligen hade hon haft hjälp. Arena skulle inte dra sig för att stjäla ett par hästar så att de båda kunde fly. Plötsligt fick hon syn på datumet bredvid namnet. I själva verket fanns det två datum, båda med frågetecken. Det var sällan man skrev ut månader eller numrerade dagar utom i officiella dokument och fördrag. Undertecknat, förseglat och bevittnat i Iliens stad den 12:e dagen i Savens månad, detta nådens år. Och i rapporter av detta slag, och när man förde in en kvinnas namn i novisboken. I vanliga fall dög det gott med att ange si och så många dagar före eller efter en eller annan helgdag. När hon såg ett datum i skrift tyckte hon alltid att det var lite förvirrande. Och nu fick hon räkna på fingrarna för att vara säker på vad det betydde. Sheriam, Nicola rymde alltså för 3 eller 4 dagar sedan. Och Tiana rapporterade inte förrän nu. Och är inte ens säker på att det var 3 dagar sedan, eller 4. Nicolas kusiner täckte upp för henne, moder. Sheriam skakade sorgset på huvudet. Men märkligt nog hade hon ett roat småleende på läpparna. Eller till och med beundrande. Inte av kärlek. Tydligen var de glada att se barnet gå och rädda för att hon skulle bli för tillbaka. Hon var ganska odräglig över att hon fått förebådandets gåva. Jag är rädd att Tiana är ganska arg på dem. Ingen av dem kommer att sitta bekvämt på dagens lektioner, är jag rädd. Och inte på flera dagar till. Tiana säger att de ska få en omgång med remmen istället för frukost varje morgon tills Nicola blir hittad igen. Fast jag tror att hon kommer att ge med sig. Med tanke på att det tog så lång tid innan hennes flykt upptäcktes kan det nog dröja innan hon kommer tillbaka. Egwene gjorde en liten ofrivillig grimas. Hon minde sina egna besök hos novisföreståndarinnan. Ett ämbete som då innehafts av just den kvinna som stod framför henne nu. Sheriam var stark i armarna. En daglig dos skulle vara mycket plågsamt. Men att dölja att någon rymde var betydligt allvarligare än att smita ut efter läggdags eller spela någon ett spratt. Hon sköt rapporten åt sidan. Tiana får sköta det som hon finner gott, sa hon. Sheriam, har det skett några förändringar i vad systrarna säger om min dröm? Hon hade kungjort drömmen om ett tjånkänskt angrepp redan morgonen efter att hon drömt den. Och kvinnorna som hon berättade för hade bara stirrat tomt på henne. Förmodligen på grund av Arnajas död. Den hade förlamat alla. Istället för att svara harklade sig Sheriam och slätade ut sin blåslitsade kjol. Ni känner kanske inte till det, moder. Men en av Nicolas kusiner är Larine Ayelin från Imonsvår, tillade hon, som om Egwene inte visste det. Ingen skulle anse att ni höll er med favoriter om ni benådade hela familjen. Oavsett om Tjärna så småningom ger med sig eller ej, tänker hon vara mycket sträng mot dem till dess. De kommer att lida. Egwene lutade sig tillbaka, försiktigt på grund av det ostadiga stolsbenet, och tittade upp på den andra kvinnan under rynkade ögonbryn. Larine var nästan lika gammal som hon själv och hade varit en nära vän när de växte upp. De hade tillbringat många timmar tillsammans med att skvallra och öva sig på att fläta håret inför den dag då kvinnorådet sa att de var gamla nog. Trots det hade Larine varit en av de få av flickorna från Imons Wall som verkade godta att Egwene faktiskt kunde vara den Amelin tronande, även om hon huvudsakligen visade det genom att hålla sig på sin kant. Men trodde Sherian att Egwene skulle favorisera henne? Till och med Joanne såg häpen ut. Sherian, du borde veta bättre än någon annan att novisdisciplin är novisföreståndarinnans avdelning. Förutom när en flicka blir misshandlad, för all del. Men det har du inte ens antytt. Dessutom, om Larine tror att hon kan komma undan med att hjälpa en rymling. Hjälpa en rymling, Sherian. Vad kommer hon då att tro att hon kan komma undan med imorgon? Hon kan vinna sin sjal. Om hon har vett nog att sköta sig. Jag tänker inte leda in henne på en väg som slutar med att hon blir bortskickad på grund av dåligt uppförande. Nå, vad säger de om min dröm? Sherian blinkade med sina sneda gröna ögon och sneglade på Joanne. Ljus, trodde kvinnan att Egwene var sträng för att Joanne var närvarande. För att Joanne kanske skulle skvallra. Hon borde veta bättre. Hon hade faktiskt varit novisföreståndarinna själv. Inställningen bland systrarna, moder, sa Sherian slutligen, är fortfarande att Sean befinner sig 1000 mil bort. Att de inte vet hur man färdas. Och att om de bestämmer sig för att marschera mot Tar Valon får vi veta det innan de är 200 rastmil härifrån. Sean muttrade någonting som lät mycket otrevligt, men inte förvånat. Egwene ville också svära. Oron över mordet på Anaya hade ingenting att göra med bristen på reaktioner från systrarna. De trodde helt enkelt inte på att Egwene hade drömmarens gåva. Anaya hade varit övertygad, men nu var Anaya död. Joanne och Lin trodde på det, men ingen av dem hade längre tillräckligt hög ställning för att någon skulle lyssna på dem, annat än med otålig artighet, om ens det. Och det var helt tydligt att Sherian inte trodde på det. Hon lydde sin trohetsed så samvetsgrann som Egwene kunde önska. Men man kunde inte beordra någon att tro. Då upprepade de bara vad man sa åt dem utan att någonting egentligen hade förändrats. När Sherian gått undrade Egwene varför hon hade kommit dit egentligen. Kunde det ha varit bara för att upplysa henne om att Larine skulle bli bestraffad? Säkert inte. Men hon hade inte sagt någonting annat, bortsett från att svara på Egwenes frågor. Strax därpå kom Irel till tältet, tätt följd av Morrin. Egwene kunde känna hur båda kvinnorna släppte kraften just innan de steg in i tältet, och de lät sina väktare stanna kvar utanför. Det räckte med de korta glimtar Egwene fick genom tältöppningen när öppningsflikarna sköts upp för att se att männen såg ovanligt vaksamma ut, till och med för att vara väktare. Mirels stora mörka ögon blixtrade vid åsynen av Joanne och näsborrarna spärrades upp. Morrins runda ansikte förblev lika slätt som en polerad sten. Men hon strök båda händerna över den mörkbruna kjolen som för att borsta bort någonting. Kanske var det omedvetet. Till skillnad från Sherian var de tvungna att lyda order från Joanne. Och det var det ingen av dem som tyckte det minsta om. Det var inte det att Egwene ville plåga dem, men hon litade på Joanne, vilket hon inte riktigt gjorde på dem trots ederna. Inte i samma grad som hon litade på Joanne. Ibland var det dessutom besvärligt, om inte helt omöjligt för henne, att meddela systrarna som svurit sig till henne vad hon ville ha gjort. Joanne kunde gå med bud till dem, och på det här viset kunde Egwene vara säker på att de åtlyddes. Hon frågade genast om reaktionerna på hennes dröm, men föga förvånande hade de ungefär samma sak att säga som Sharian. Shornchen var långt borta. De skulle bli förvarnade i god tid om det ändrades. Så hade det varit i drygt en och en halv vecka, men vad värre var. Det kanske hade varit annorlunda om Anaya varit i livet, sa Morvryn, som satt framför skrivbordet, balanserande på en av de rangliga pallarna. Trots sin omfattande kroppshydda gjorde hon det lätt och elegant. Anaya hade rykte om sig att besitta mycket kunskap i esoteriska ämnen. Jag tyckte själv alltid att hon borde ha valt bruna, Aya. Om hon sa att du är en drömmare. En blick från Egwene fick henne att tvärt stänga munnen. Myrell blev plötsligt intresserad av att värma händerna vid fyrfatet. Ingen av dem trodde heller på det. Bortsett från Joanne och Lin var det ingen i hela lägret som trodde att Egwene drömt en sanndröm. Marilyn, som hade tagit över vid förhandlingarna i Darain och flinkt gett Beonin en underordnad roll, kom med ständiga ursäkter för att hon inte kunde vidarebefordra Egwens varning just nu. Kanske om några dagar, när förhandlingarna löpte smidigare. Som om de någonsin gått ut på någonting annat än att prata i cirklar utan att säga ett ord som skulle kunna innebära att den andra sidan blev förnärmad och drog sig undan. Ingen utom Joanne och Lin. Hon trodde i varje fall att de trodde henne. Myrell vände sig bort från fyrfatet som om hon var rädd att sätta handen på de glödande kolen. Moder, jag har tänkt på dagen då Shadda Logoth blev förintat. Hon avbröt sig och vände sig mot fyrfatet igen när en kvinna med långt ansikte och djupblå klänning kom in i tältet. Hon bar med sig en trebent pall med ett spiralmönster målat i starka färger. Megan var vacker med stora ögon och fylliga läppar, men hon såg på något sätt utsträckt ut. Hon var inte överdrivet reslig, men till och med hennes händer såg långa ut. Hon gav Morvryn en sval nick och ignorerade grundligt Myrell. Jag tog själv med mig någonting att sitta på idag, moder, sa hon, och neg så gott det gick med en pall i handen. Era pallar är tämligen ostadiga, om jag får lov att säga det. Det hade inte kommit som någon överraskning att Blå Aya hade utsett någon annan att delta i Egwens råd efter Anayas död. Men hon hade hoppats på det bästa när hon fick veta vem det var. Megan hade varit en av Joannes bundsförvanter när Joanne var Amelin-tronande. Tar ni illa upp om jag skickar Joanne efter te, moder, sa Megan samtidigt som hon slog sig ner på sin pall. Ni borde verkligen ha en novis eller antagen som kan springa ärenden åt er. Men Joanne kan säkert göra det. Noviserna har sina lektioner, dotter, svarade Egwene. Och även sedan noviserna ordnades i familjer har de antagna knappt tid med sina egna studier. Dessutom skulle hon ha varit tvungen att skicka ut denna novis eller antagna i kylan varje gång hon ville prata ostört med någon. Det vore hårt mot någon som ännu inte hade lärt sig att ignorera hetta och köld och skulle dessutom tjäna som en flagga som talade om för alla att det kunde vara värt att avlyssna det som sades inne i tältet. Joanne, vill du vara snäll och hämta lite te åt oss? Vi behöver säkert en kopp med någonting varmt. Megan lyfte en av sina långfingrade händer när Joanne började gå mot dörren. Jag har en burk honung med mynta i mitt tält, sa hon myndigt. Hämta den och snatta inte något ur den. Jag kommer nog ihåg hur begiven du var på sötsaker. Se så, iväg med dig nu. Megan hade varit en bundsförvant. Nu var hon en av många systrar som gav Joanne skulden för Vita tornets splittring. Ja visst, Megan, svarade Sjöärn med ödmjuk röst och gjorde till och med antydan till en nigning innan hon skyndade ut. Hon skyndade verkligen. Megan stod lika högt som Irel eller Marvrin och det fanns inga befallningar eller trohetseder som kunde skydda Sjöärn mot henne. Den avlånga kvinnan nickade belåtet. Sjöärn hade fått tigga för att bli återintagen i blå aja. Och det ryktades att Megan varit den som varit strängast i kraven på hennes böner. Marvin ursäktade sig också och gick, kanske för att gå efter Sjöärn av någon anledning. Men Mirelle tog en av pallarna och inledde en tävling med Megan. Vem kunde ignorera den andra mest fullständigt? Egwen förstod sig inte på fientligheten mellan dem båda. Ibland tyckte folk bara illa om varandra. Hur som helst gynnade det inte någon konversation. Egwen tog tillfället i akt att bläddra igenom pappren i Sjöärns mappar. Men det var svårt att koncentrera sig på rykten från Ilian och antydningar från Carhain. Hon hittade ingenting som förklarade Theorins påstående om någonting som fått hela gula Aje att börja surra. Sjöärn skulle ha sagt någonting om hon visste det. Megan och Mirelle glodde på henne som om det inte gick att tänka sig någonting intressantare än att se på när hon vände papper. Hon skulle gärna ha skickat ut båda två, men hon ville veta vad Mirelle hade tänkt på om dagen då kära Logoth försvunnit från jordens yta. Hon kunde inte skicka iväg en av dem utan att skicka iväg båda. Bränner de båda två? När Sjöärn kom tillbaka med en träbricka, med en silverkanna och flera porslinskoppar och Megans vitglaserade honungskruka följdes hon in i tältet av en soldat i ringbrynja och harnesk. En ung tjenarier med kalrakat huvud bortsett från en tofs på gässan. Ung, men inte ung. På Ragans mörka kind fanns det rynkiga vita ärret efter en pil. Och hans ansikte var hårt på ett sätt som det blev endast hos en man som ständigt levde i dödens närvaro. Medan Sjöärn delade ut tekopparna bugade han sig med ena handen på en månkrönt hjälm som han höll vid höften och den andra på svärdsfästet. Ingenting i hans uppsyn skvallrade om att han någonsin hade träffat henne förut. En ära att tjäna, moder, sa han formellt. Först Brian skickade mig. Han sa åt mig att tala om för er att det verkar som om det har skett räder på den här sidan floden i natt. Med Aesir. Först Brian fördubblar patrullerna. Han råder systrarna att hålla sig i närheten av lägret för att undvika incidenter. Ursäkta ni att jag går, moder, sa plötsligt Sjöärn. Hon lät lite generad. Som en kvinna med ett hastigt påkommet behov av att besöka dasset. Ja, ja, sa Egwen, så otåligt hon förmådde och väntade knappt på att den andra kvinnan skulle lämna tältet innan hon fortsatte. Säg till först Brian att Aesir går var de behagar, när de behagar. Hon stängde kvickt munnen innan hon hann avsluta med Ragan. Men det fick henne bara att verka desto strängare. I varje fall hoppades hon det. Jag ska framföra det, moder, svarade han och bugade sig igen. Jag tjänar med hjärta och själ. Megan smålog när han gick. Hon ringaktade soldater. Väktare var av godo och dessutom nödvändiga. Men enligt henne ställde soldater bara till med oreda som andra fick ta hand om. Men hon uppskattade allt som tydde på en klyfta mellan Egwen och Gareth Bryne. Om det inte var riktigare att säga att Lilaine uppskattade det. I den här frågan var Megan Lilaines anhängare ut i tånaglarna. Mirelle såg bara förbryllad ut. Hon visste att Egwen kom väl överens med först Gareth. Egwen gick upp och serverade sig en kopp te och en klick av Megans honung. Hennes händer var helt stadiga. Båtarna var på plats. Om några timmar skulle Lin hämta Bodhi och rida en god bit från lägret innan hon förklarade vad det var de skulle göra. Larine måste ta emot den bestraffning hon hade förtjänat och Bodhi måste göra vad som måste göras. Egwene hade varit yngre än Bodhi när hon blev utskickad för att jaga svarta Aes Sedair. Kenarierna tjänade med hjärta och skär i sitt krig mot skuggan i stora fördärv. Aes Sedair och de som skulle bli Aes Sedair tjänade Vita tornet. Ett starkare vapen mot skuggan än något svärd. Och inte mindre vast i en ovan hand. När Romanda dök upp tillsammans med Theodrin som höll upp ingångsfliken åt henne, gjorde den gråhåriga gula systern en ytterst exakt nigning, varken mer eller mindre än vad etiketten krävde att en av salens företrädare gjorde för den ämelintronande. De var inte i salen nu. Även om den ämelintronande bara var den första bland likar där, så var hon lite mer i sitt eget ämbetsrum, till och med för Romanda. Däremot erbjöd hon sig inte att kyssa Egwenes ring. Det fanns gränser. Hon tittade på Mirelle och Meghan som om hon övervägde att be dem att gå. Eller kanske beordra dem. Det var en kinkig situation. Företrädare förväntade sig att bli åtlydda. Men ingen av dem tillhörde hennes Aya. Och de befann sig i den ämelintronandes ämbetsrum. Det slutade med att hon inte sa någonting utan helt enkelt lät Theodrin ta hennes mantel som hade ett broderat bord av gula blommor och hälla upp en kopp te åt henne. Theodrin gjorde båda sakerna utan att behöva bli ombedd och drog sig sedan tillbaka till ett hörn där hon stod med butter min medan Romanda slog sig ner på den lediga pallen. Trots pallens ojämna ben lyckades Romanda få det att verka som om hon satt på ett av sätena i tornets sal. Eller kanske på en tron, när hon rättade till den gulfransade sjalen som hon hade burit under manteln. Överläggningarna går dåligt, sa hon med sin ljusa melodiska stämma. Hon lyckades ändå få det att låta som en förkunnelse. Verilyn biter sig i läpparna av vanmakt. Magla är för den delen också uppgiven. Och till och med Saroya. När Saroya börjar gnissla tänder skulle de flesta systrar skrika högt. Bortsett från Janaya hade varenda företrädare som hade haft ett säte i salen före tornets delning manövrerat till sig en plats i förhandlingarna. Det var trots allt kvinnor som de hade känt i salen på den tiden som de pratade med. Beonin var i princip degraderad till att springa ärenden. Romanda läppjade på teet. Sen sträckte hon ut koppen på fatet utan att säga ett ord. Theodrin kom pilande från sitt hörn för att ta med sig koppen till brickan och lägga i en sked honung innan hon återbördade koppen till företrädaren och själv återvände till hörnet. Romanda smakade igen och nickade gillande. Theodrin rådnade. Överläggningarna kommer att gå som de går, sa Egwene försiktigt. Romanda hade motsatt sig alla former av förhandlingar, hycklade eller ej. Och hon visste vad som skulle hända i natt. Att hålla salen okunnig om det hade framstått som ett onödigt slag i ansiktet på den. Den hårda knuten i Romandas nacke gungade när hon nickade. De har redan visat oss en sak. Elaida tänker inte låta de företrädare som talar för henne vika en tum. Hon har grävt sig fast i tornet som en råtta i en husvägg. Det enda sättet att jaga ut henne därifrån är att skicka in illrar efter henne. Det kom ett halvkvävt ljud från Mirelle som fick Meghan att titta förvånat på henne. Romandas ögon förblev stadigt fästa vid Egwenes. Elaida kommer att avhysas på ett eller annat sätt, sa Egwene lugnt och ställde ner sin tekopp på fatet. Hennes hand skakade inte. Vad hade kvinnorna fått veta? Och hur? Romanda gjorde en svag grimas åt teet, som om det inte var tillräckligt sött trots allt. Eller av besvikelse över att Egwene inte hade sagt mer. Kvinnan ändrade ställning på pallen med en utstrålning som liknade den hos en fäktare som höjde klingan inför ett nytt utfall. det ni har sagt om fränderna, moder. Att de är flera tusen och inte bara några dussin. Att vissa av dem är 500 eller 600 år gamla. Hon skakade på huvudet åt det omöjliga i ett sånt påstående. Hur skulle tornet ha kunnat undgå allt detta? Det var en utmaning, inte en fråga. Det är inte förrän helt nyligen vi har fått veta hur många vildbrukare det finns bland havsfolket, svarade Egwene mjukt. Och vi vet fortfarande inte säkert hur många de är. Den här gången var Romandas grimas inte lika liten. Det hade varit Gula Aja som först hade bekräftat att det fanns hundratals vildbrukare från havsfolket bara i Ilian. Egwene hade fått in den första stöten. En träff räckte dock inte för att fälla Romanda eller ens tillfoga henne någon större skada. Vi får jaga fatt på dem när vi väl är färdiga här, sa hon bistert. Det var en sak att låta några dussin finnas kvar i Ibordar och Tarvallon så att de kunde hjälpa oss att spåra upp rymmare, var en sak. Men vi kan inte tillåta att 1000 vildbrukare förblir organiserade. Hon la ännu större förakt i ordet. I tanken på organiserade vildbrukare än i resten av vad hon sagt. Mirelle och Megan lyssnade uppmärksamt. Megan lutade sig till och med framåt. Ingen av dem visste mer än det som Egwene hade spritt ut. Och alla förutsatte att det kom från Joannes kunskapare. Betydligt fler än 1000, rättade Egwene Romanda. Och ingen av dem är vildbrukare. Allihop är kvinnor som skickats bort från tornet. Bortsett från några rymlingar som undgått att gripas. Hon höjde inte rösten men la bestämt fram varje punkt samtidigt som hon såg Romanda i ögonen. Och oavsett det, hur anser du att jakten ska ske? De är spridda över all världens länder och ägnar sig åt alla tänkbara yrken. Det var bara i Ibordar som de samlades eller träffades annat än av en slump. Och alla som var där flydde när Shonchen kom. Sedan troll och krigen har fränderna bara låtit tornet få veta vad de själva velat. I 2000 år har de gömt sig mitt framför näsan på vita tornet. Deras antal har vuxit medan tornet har krympt. Hur tänker du hitta dem nu? Bland alla de vildbrukare som tornet alltid har ratat för att de var för gamla för att bli noviser. Frändeskvinnor utmärker sig inte på något sätt, Romanda. De använder kraften nästan lika ofta som Aes Sedai. Men de åldras precis som alla andra, bara långsammare. Om de vill förbli gömda kommer vi aldrig att hitta dem. Det var flera träffar till för Egwene utan att hon själv fått ta emot någon. En tunn hinna av svett syntes på Romandas panna. Ett säkert tecken på desperation hos vilken Aes Sedai som helst. Mirelle satt mycket stilla. Men Megan såg ut som om hon skulle falla av sin pall, hur stadig den än var. Romanda fuktade läpparna. Om de ledde kraften skulle de se ut som Aes Sedai. Om de åldras måste det betyda att de inte alls leder kraften ofta. Och oavsett hur det är med den saken kan de inte leva i 500 eller 600 år. Det var tydligen slut på hycklet. Det finns bara en enda verklig skillnad mellan Aes Sedai och fränderna, sa Egwene tyst. Orden lät ändå högljudda. Till och med Romanda verkade hålla andan. De lämnade vita tornet innan de kunde svära vid edsstaven. Sådär, då var det äntligen sagt. Romanda ryckte till som om hon tagit emot ett dödligt hugg. Ni har inte avlagt ederna än, sa hon hest. Tänker ni överge dem och be andra systrar att överge dem? Mirelle och Megan flämtade till, kanske båda. Nej, sa Egwene skarpt. De tre ederna är vad som gör oss till Aes Sedai. Och jag kommer att svära vid edsstaven så snart den är vår. Hon tog ett djupt andetag och fortsatte med lugnare röst. men hon lutade sig framåt mot den andra kvinnan, försökte dra in henne, få med henne, övertyga henne. Hon var nära att sträcka ut handen. Som det är nu drar systrarna sig tillbaka för att tillbringa sina sista år i lugn och ro, Romanda. Skulle det inte vara bättre om det inte var deras sista år? Om systrarna istället drog sig tillbaka till fränderna skulle de kunna knyta fränderna till tornet. Då skulle vi inte behöva ge oss ut på någon hopplös jakt. När hon hade kommit så här långt kunde hon lika gärna ta det sista steget också. Edstaven kan lösa eder likväl som knyta dem. Meigen dråsade fram stupa så att knäna slog i mattan med en duns. Hon kravlade sig genast upp och borstade indignerat av kjolen som om någon hade knuffat henne. Murels olivhyade ansikte såg lite blekt ut. Romanda ställde sakta ifrån sig tekoppen på kanten av skrivbordet. Lika sakta reste hon sig upp och drog sjalen om sig. Där stod hon och stirrade uttryckslöst på Egwen, medan Theodrin la manteln med den gula borden till rätta över hennes axlar, fäste den med en fibula och ordnade dess väck lika omsorgsfullt som någon kammarjungfru. Inte förrän då talade Romanda med en röst hård som sten. När jag var liten flicka drömde jag om att bli Eishedé. Från den dag jag kom till Vita tornet försökte jag leva som en Eishedé. Jag har levat som Eishedé och jag ska dö som Eishedé. Det kan inte tillåtas. Hon vände sig värdigt för att gå, men välte pallen som hon suttit på, synbarligen utan att märka det. Fjordrin skyndade ut efter henne. Märkligt nog hade hon en orolig min. Moder, Mirel tog ett djupt andetag medan hon plockade med det djupgröna tyget i sin kjol. Moder, menar ni verkligen? Hon lät meningen förbli oavslutad, förmådde tydligen inte att säga det. Meigen satt på sin pall och såg ut som om hon fick tvinga sig att inte börja luta sig framåt igen. Jag har lagt fram de fakta som finns, sa Egwen lugnt. Salen kommer att fatta alla beslut. Säg mig, dotter, skulle du välja att dö om du kunde fortsätta att leva och tjäna tornet? Den gröna och den blå systern utbytte en blick. Sen kom de på vad de hade gjort och satte genast igång att ignorera varandra igen. Ingen av dem svarade, men Egwen kunde se hur tankarna malde bakom deras ögon. Efter en liten stund gick hon upp och reste upp pallen som Romanda hade vält. Inte ens det lockade fram mer än ett par mekaniska ursäkter för att hon behövt göra det själv. Sen försjönk de åter i tysta funderingar. Hon försökte återvända till pappren i Joannes mapp. Det låsta läget i belägringen av Tears klippa fortsatte och ingen ville säga någonting om hur det skulle sluta. Men det dröjde inte länge efter det att Romanda hade gått förrän Lilaine kom in i tältet. Till skillnad från Romanda var den smärta blå systern ensam och hällde själv upp sitt te. Hon slog sig ner på den tomma pallen, sköt tillbaka sin pälsbrämade mantel över båda axlarna och lät den hänga i en silverfibula med stora safirer. Hon hade också på sig sin sjal. Företrädare hade oftast det. Lilaine var mer direkt än Romanda. Så verkade det i varje fall på ytan. Det fanns en vass glans i hennes ögon. Kyrenes död satte en ny käpp i hjulet för möjligheten att komma till något slags överenskommelse med Svarta tornet, mumlade hon över sin tekopp och andades in ångorna. Och så måste vi ta hand om stackars Liv. Mirel kanske kan ta honom. Två av hennes tre tillhörde någon annan först. Ingen annan har någonsin räddat två väktare vars Aesir har dött. Egwen var inte ensam om att höra den menande tonen. Mirel blev synbart blekare. Hon hade två hemligheter att dölja och den ena var att hon egentligen hade fyra väktare. Överförandet av Lan Mandragorans band från Moraine var exempel på någonting som inte hade skett på hundratals år. Och idag betraktade man det på samma sätt som att binda en man mot hans vilja, vilket inte hade skett på ännu fler århundraden. Tre räcker för mig, sa hon andlöst. Om ni ursäktar, moder. Megan lät höra ett lågt skratt när Mirelle lämnade tältet med snabba steg. Men inte för snabba för att hinna omfamna sig där innan tältfliken föll igen. Det är klart, sa Lilaine och utbytte en road blick med den andra blå systern. Det sägs att hon gifter sig med sina väktare, allihop. Stackars Liv duger kanske inte som make. Han är onekligen bred som en häst, sköt Megan in. Även om Mirelles flykt uppenbarligen roat henne fanns det inget elakt i hennes röst. Hon konstaterade bara faktum. Liv var en mycket storvuxen man. Jag tror att jag vet en ung blå som kan ta honom. Hon är inte intresserad av män på det sättet. Lilaine nickade på ett sätt som betydde att den unga blå just hade fått en väktare. Gröna kan vara besynliga. Ta Elaine Trackhand till exempel. Jag trodde faktiskt aldrig att Elaine skulle välja gröna Aja. Jag var säker på att hon skulle bli blå. Flickan har en förträfflig fingertoppskänsla för politiska underströmmar. Men hon har också en tendens att vada ut på djupare vatten än vad som är riktigt tryggt. Håller ni inte med mig, moder? Hon log och smuttade på teet. Det här liknade inte alls när Romanda försiktigt la ut sina känselspröt. Det här var ett hugg med en kniv som plötsligt dök upp ur intet. Visste Lilaine hur det förhöll sig med Mirelle och Lan? Hade hon skickat någon till Camelin? Och hur mycket hade hon i så fall fått veta? Egwene undrade om Romanda hade känt sig så här omtumlad och yr nyss. Tror du att mordet på Kyrene räcker för att hindra en överenskommelse, sa hon. Det kan egentligen lika gärna vara Logan som kommit hit tillbaka för att utkräva något slags vansinnig hämnd. Varför i ljusets namn hade hon sagt så? Hon måste hålla sin tunga i styr och huvudet kallt. Eller troligare än någon stackars tok från någon gård i trakten eller en av brostäderna. Lilaines leende blev bredare och det var hånfullt, inte roat. Ljus, så här respektlös hade kvinnan inte varit på flera månader. Om Logan vill utkräva hämndmoder så misstänker jag att han skulle vara i Vita tornet och försöka döda röda systrar. Trots leendet var hennes röst lugn och vänlig. Kontrasten var besvärande, vilket kanske var hennes avsikt. Det är kanske synd att han inte gör det. Han skulle kanske kunna avlägsna Elaida. Men det skulle vara en lättare utväg än hon förtjänar. Nej, Kyrenes död kommer inte att hindra en överenskommelse, mer än Anayas gjorde det. Men tillsammans kommer det att få systrarna att bekymra sig än mer om säkerhetsåtgärder och begränsningar. Det är möjligt att vi behöver dessa män, men vi måste vara säkra på att vi har kontroll över dem, fullständig kontroll. Egwene nickade, en liten nick. Hon höll med, men vi kan få svårigheter med att få dem att godta det, sa hon. Svårigheter. Hon visade verkligen en stor begåvning i underdrifter idag. Man skulle kunna modifiera väktarbandet en aning, sa Megan. Som det är nu kan man få dem att göra som man vill om man drar och vrider lite grann. Men det vore inte svårt att göra så att man inte behöver vrida alls. Det där låter alldeles för mycket som tvångskraften, sa Egwene bestämt. Hon hade lärt sig den väven av Mogadin, men bara för att kunna försöka komma på hur man skulle motverka den. Det var en vidrig sak, att stjäla en annan människas vilja, stjäla hela deras person. Under tvångskraften gjorde en människa vad man än begärde, vad som helst, och trodde att det var av egen fri vilja. Bara att tänka på det fick henne att känna sig smutsig. Megan mötte emellertid hennes blick med nästan samma lugn som Lilaine och hennes röst var lika obesvärad som hennes min. Hon hade inga tankar på att göra något smutsigt. Tvångskraften har använts på systrar i Kyrene. Det verkar vara helt säkert nu. Men jag talar om bandet mellan väktare och HD. Vilket är en helt annan sak. Tror du att du kan övertala ashamanerna att godta ett sådant band? Egwen kunde inte hjälpa att hennes eget tvivel lyste igenom. Och förutom det, vem ska binda dem? Även om varenda syster som inte har någon väktare tog sig an en ashaman och varenda grön tog två eller tre, så finns det inte systrar tillräckligt. Om du överhuvudtaget kan hitta någon som inte har någonting emot att binda sig till en man som kommer att bli vansinnig. Megan nickade för varje synpunkt som om hon godtog dem och rättade till kjolen som om hon egentligen inte hörde på. Om det går att förändra bandet på ett sätt, sa hon när Egwen väl hade talat i punkt, så borde det gå att ändra det på andra sätt också. Det kanske finns ett sätt att avlägsna delandet av intryck, kanske till och med medvetandet om varandra. I så fall är det inte säkert att vansinnet skulle vara ett problem. Det skulle vara en annan sorts band, egentligen inte alls om väktarbandet. Jag är faktiskt övertygad om att alla skulle hålla med om att det inte alls skulle vara som att ha en väktare. Vilken syster som helst skulle kunna binda till sig så många ashamaner som behövdes. Plötsligt insåg Egwen vad som höll på att hända. Lilaine satt med ansiktet vänt ned mot tekoppen, men hon studerade Egwen genom ögonfransarna och använde Megan som lockbete. Egwen kvävde vreden och behövde inte anstränga sig för att göra rösten kall när hon tog till orda. Den var som is. Det låter precis som tvångskraften, Lilaine. Det är tvångskraften och det går inte att göra det till någonting annat hur mycket man än vrider och vänder på orden. Vilket jag absolut kommer att påpeka för alla andra som föreslår det. Och jag kommer att ge order om riset för alla som gör mer än bara föreslår det. Tvångskraften är bannlyst och bannlyst kommer den att förbli. Som ni säger, svarade Lilaine, vilket kunde betyda vad som helst. Vad hon sa därnäst var desto tydligare. Vita tornet begår ibland misstag. Det är omöjligt att leva eller företa sig någonting utan att begå misstag. Men vi överlever och vi går vidare. Och även om vi ibland är tvungna att dölja våra misstag, måste vi så långt det är möjligt rätta till dem. Även om det är smärtsamt. Hon ställde tillbaka koppen på brickan och gick därifrån med Megan i hälarna. Megan omfamnade urkällan innan hon lämnade tältet. Lilaine gjorde det inte. Till att börja med koncentrerade sig Egwen bara på att andas stadigt. Hon gick igenom stränderna, famnar floden. Lilaine hade inte sagt rakt ut att Egwen Alvear som Amelin tronande var ett misstag som måste rättas till. Men det hade varit mycket nära. Vid middagstid kom Chesa med Egwens mat på en ny träbricka. Det var varmt, knaprigt bröd med bara ett par små misstänkta svarta prickar och linsgryta med seg palsternacka och trä i morot i strimlor samt något som kunde vara getkött. Egwen förmådde inte få ner mer än en sked. Det var inte Lilaine som oroade henne. Lilaine hade hotat henne förut. Även om det inte skett sen hon tydligt hade visat att hon var den Amelin-tronande och inte bara en marionettdocka. Istället för att äta stirrade hon på Tianas rapport som fortfarande låg på bordet. Det var inte säkert att Nicola skulle ha fått sin sjal trots sin potential. Men Vita Tornet hade lång erfarenhet av att ta tjurskalliga kvinnor fulla med brister och förvandla dem till trygga Aes Sedair. Lareen hade en ljus framtid framför sig, men hon måste lära sig att lyda reglerna innan hon kunde börja lära sig vilka av dem som man kunde bryta mot och när man skulle göra det. Vita tornet var bra på att lära ut båda delarna, men den första kom alltid först. Bodes framtid skulle bli strålande. Hennes potential var nästan lika stor som Egwens. Men vare sig en kvinna var i sig det antagen eller novis så krävde tornet att hon gjorde vad som behövdes för tornet. Vare sig hon var i sig det antagen, novis eller den Amelin-tronande. Chiesa höll inte inne med sin besvikelse när hon kom tillbaka och fann maten nästan orörd. särskilt efter att ha hittat en nästan orörd frukost. Egwene funderade på att påstå att hon var dålig i magen, men lät bli. Efter att Chisas örtte hade hjälpt mot Egwens huvudvärk, åtminstone i några dagar, tills den kom tillbaka varje natt, värre än någonsin, hade det visat sig att den rundhylta kvinnan hade en diger samling örtkurer mot alla tänkbara krämpor, inköpta av varenda munvig gårdfarig handlare hon råkat på. Den ena vidriga brygden smakade värre än den andra. Men hon såg så dyster ut när Egwene inte ville ha dem att Egwene kom på sig själv med att dricka dem bara för att Chesa inte skulle oroa sig. Överraskande nog fungerade några av dem, men Egwene skulle inte frivilligt ha tagit någon av dem. Hon skickade iväg Chesa med brickan och lovade att hon skulle äta senare. Chesa skulle säkert komma med en kvällsvart som skulle räcka att fylla en gås med. Tanken fick henne nästan att le. Chesa skulle stå och vrida sina händer tills hon fått i sig varenda smula. Men så föll hennes blick på Tianas rapport igen. Nicola, Lareen och Bodhi. Vita tornet var en sträng härskarinna. Såvida tornet ej befinner sig i krig, enligt salens beslut, ska den ärmelintronande inte. Men tornet var i krig. Hon visste inte hur länge hon satt och stirrade på pappersbiten med det enda namnet på. Men när Chuan kom tillbaka hade hon bestämt sig. En sträng härskarinna som aldrig höll sig med favoriter. Har Lin och Bodhi gett sig av? Frågade hon. För minst 2 timmar sedan, moder. Lin var tvungen att lämna av Bodhi och sedan rida nedströms. Egwene nickade. Vill du vara snäll och se till att Daishar blir sadlad? Nej, vid det här laget fanns det folk som kände igen den ärmelintronandes häst. För många. Hon hann inte med några diskussioner eller förklaringar. Hade inte tid att bevisa sin myndighet. Sadla på Bela och möt mig vid hörnet 2 tvärgator norrut. Nästan alla kände igen Bela också. Joannes häst kände alla till. Vad tänker ni göra, moder? Frågade Joanne oroligt. Jag tänker ta en ritur. Och Joanne, berätta det inte för någon. Hon fångade den andra kvinnans blick, höll fast den. Joanne hade varit en ärmelintronande själv och kunde stirra sönder en sten. Nu var det Egwene som var den ärmelintronande. Inte för någon, Joanne. Sätt igång nu. Gå och skynda dig. Joanne skyndade sig ut, fortfarande med bekymrat rynkad panna. Så snart Egwene var ensam drog hon stålan från halsen. Vi gick omsorgsfullt ihop den och stoppade den i bältespungen. Hennes mantel var prima ylle och tjock, men helt utan prydnader. Utan stålan framhängande ur kåpan kunde hon ha varit vem som helst. Utanför hennes ämbetsrum var det förstås tomt på gångplankorna. Men när hon väl korsat den frusna gatan fick hon dela plats med den sedvanliga vita strömmen av noviser med sitt inslag av antagna och en och annan ACD. Noviserna knixade lite utan att sakta in. De antagna neg när hon passerade efter att ha sett att kjolen som tittade fram nedanför manteln inte var vit med färgade band och ACD:erna gled förbi med ansiktena dolda i sina kåpor. Om någon lade märke till att hon inte hade någon väktare i släptåg så fanns det faktiskt flera systrar som saknade väktare. Och alla omgärdades inte av Saidars strålglans, bara de flesta. 2 tvärgator från ämbetsrummet stannade hon vid kanten av trägången, vänd bort från strömmen av förbiskyndande kvinnor. Hon försökte att inte oroa sig. Solen var halvvägs ned mot horisonten i väster. Ett guldklot som spetsats på Drakbergets brutna krön. Bergets skugga sträckte sig redan över lägret och la tälten i kvällstunkel. Så småningom dök Joan äntligen upp, ridande på Bela. Det raggiga lilla stoet gick med säkra steg på den hala gatan, men Joan satt fastklamrad vid tyglar och sadel som om hon var rädd att falla av. Det var hon kanske. Joanne var en av de sämsta ryttare Egwene någonsin hade sett. När hon väl kravlat sig ner från sadeln med tilltrasslade kjolar och halvkvävda svordomar såg hon ut att vara lättad över att ha kommit undan med livet i behåll. Bela kände igen Egwen och gnäggade. Sjön drog sin tilltupsade kåpa på plats igen och öppnade också munnen. Men Egwen höll upp en varnande hand innan den andra kvinnan hann säga någonting. Hon hade sett hur Sjöns läppar börjat formas till ordet moder, och förmodligen skulle hon ha uttalat det tillräckligt högt för att höras på 50 stegs håll. Säg ingenting till någon, sa Egwen tyst. Och inga skrivna meddelanden eller antydningar heller. Det borde täcka alla eventualiteter. Håll Kesa sällskap tills jag kommer tillbaka. Jag vill inte att hon ska bli orolig. Sjön nickade motvilligt. Hon såg nästan butter ut. Egwen anade att det var vist att lägga till meddelanden och antydningar. Hon klev smidigt upp i sadeln på Bela och lämnade den forna ämlintronande med en min som en trumpen liten flicka. Till en början var hon tvungen att skritta med det kraftiga stoet på grund av de frusna hjulspåren på gatorna. Och för att alla skulle börja undra om de såg Sjön rida snabbare än i skritt på Bela. Hon försökte att rida som Sjön, osäkert vajande i sadeln och fastklamrad vid den höga sadelknappen med ena handen, ibland båda. Det fick det att kännas som om hon också skulle kunna ramla av när som helst. Bela vred på huvudet och tittade på henne. Hon visste vem som satt på hennes rygg och att Egwen kunde rida bättre än så. Egwen fortsatte att härma Sjön och försökte att inte tänka på hur lågt solen stod. Hela vägen ut från lägret, förbi vagnarna som stod i rader och vidare tills de första träden dolde henne från tältet och vagnarna. Då böjde hon sig fram över saderknappen och tryckte ansiktet mot Belas man. Du bar mig ut ur Tjufloden, viskade hon. Kan du springa lika fort nu? Hon rätade på sig och körde in hälarna. Bela kunde inte galoppera som Dajshar, men hon avverkade sträckan över den snötäckta marken i stadig takt på sina korta, kraftiga ben. Hon hade varit draghäst en gång i tiden, inte springare eller stridshäst. Men nu gav hon vad hon hade och sträckte på halsen lika järvt som någonsin Dajshar gjort. Bela sprang och solen gled allt lägre ner som om himlen plötsligt var oljad. Egwen satt framåt böjd i sadeln och manade på stoet. En kapplöpning med solen som Egwen visste att hon inte kunde vinna. Men även om hon inte kunde besegra solen fanns det ännu tid. Hon dunkade med hälarna i takt med Belas hovslag och Bela sprang. Skymningen sköljde in över dem och sen mörkret innan Egwen såg månen glimma i Erinrins vatten. Det fanns ännu tid. Hon var nästan vid samma punkt där hon hade suttit på Dajshar tillsammans med Gareth och sett på när flodskeppen gled in mot Tarvalon. Hon höll in och lyssnade. Tystnad. Och sen en kvävd svordom. De låga stönen från män som drog en tung börda över snön och försökte vara tysta. Hon vände Bela och red mot ljuden, in mellan träden. Skuggorna rörde sig framför henne och hon hörde den svaga viskningen av svärdsklingor som drogs. Sen var det en man som muttrade, tillräckligt högt för att hon skulle höra. Jag känner igen den där ponnin. Det är en av systrarnas. Hon som de säger har varit ämelintronande. Inte för att jag tycker hon ser ut som det. Inte äldre än den de säger är ämelin nu. Bela är ingen pony, sa Egwen syrligt. För mig till Border Cawthorn. Ett dussin män kom fram ur nattskuggorna under träden och samlades runt henne och Bela. Det verkade som om de trodde att hon var Sjön, men det spelade ingen roll. För de var en ICD så god som en annan, och de visade henne vägen till platsen där Bode satt på en häst som inte var mycket högre än Bela och höll en mörk mantel svept om sig. Hennes klänning var också mörk. Vitt skulle ha synts för mycket i natt. Bode kände också igen Bela och sträckte ut handen för att tillgivet klia stoet på örat när Egwen red upp vid hennes sida. Du stannar i land, sa Egwen tyst. Du kan följa med mig tillbaka när det är klart. Bode ryckte åt sig handen som om hon blivit stungen vid ljudet av Egwens röst. Varför, sa hon med en ton som inte riktigt var trotsig. Så pass mycket hade hon i varje fall lärt sig. Jag kan göra det här. Linchedé förklarade för mig och jag kan göra det. Det vet jag att du kan, men inte lika bra som jag. Inte ännu. Det lät för mycket som en anmärkning, vilket den andra kvinnan inte hade förtjänat. Jag är den Amelin tronande, Bode. Vissa beslut kan bara jag fatta. Och vissa saker borde jag inte be en novis att göra när jag själv kan göra dem bättre. Det var kanske inte så mycket mildare egentligen, men hon kunde inte förklara om Larine och Nicola eller det pris som Vita tornet avkrävde alla sina döttrar. Det ena kunde den Amelin tronande inte förklara för en novis, och det andra var en novis inte mogen att veta. Trots nattmörkret syntes det på Bodes hållning att hon inte förstod. Men hon hade lärt sig att inte säga emot Aes Sedai också. Precis som hon hade lärt sig att Egwen var en Aes Sedai. Resten skulle hon lära sig så småningom. Tornet kunde ta sig all tid det behövde för att lära henne det. Egwen satt av, räckte Belas tyglar till en av soldaterna och lyfte kjolarna innan hon trampade genom snön mot ljuden av männen som mödosamt släpade någonting. Det var en stor roddbåt som de drog och sköt över snön som en släde. En otymplig släde som måste manövreras fram mellan träden, fast under färre svordomar sedan männen märkte att hon följde tätt efter dem. De flesta män vaktade sina tungor när Aes Sedai hörde, och även om hennes ansikte doldes av både mörkret och kåpan kunde hon inte gärna vara något annat, inte nere vid floden och så härdags. Om de förstod att hon inte var samma kvinna som från början varit avsedd att följa med dem, så var det likväl ingen som ifrågasatte en Aes Sedais beslut. De lät båten glida ner i floden, försiktigt så att det inte plaskade, och sex män kravlade ombord för att sätta åror i årtullarna efter att först ha lagt trasor emellan. Männen var barfota för att undvika ljudet av stövelskrap mot bordläggningen. Mindre båtar än denna färdades i floden, men i natt måste de bemästra strömmarna. En av männen på stranden gav henne en hjälpande hand när hon klev ombord, och hon slog sig ner på en sittplanka vid fören med manteln tätt svept om sig. Båten gled ut från stranden, tyst, bortsett från det svaga ljudet av årtagen. Egwen blickade framåt, söderut mot Tervallon. De vita murarna glimmade i skenet från en trind måne, och lampljuset från stadens fönster gav staden en svag aura av ljus, som om själva ön omfamnade Saidar. Vita tornet avtecknade sig tydligt till och med i mörkret och glänste vitt under månen med tända fönster. Någonting drog förbi framför månen och hon flämtade till. Ett ögonblick trodde hon att det varit en drakar, vilket sannligen hade varit ett ont omen denna av alla nätter. Hon bestämde sig för att det bara var en fladdermus. Våren var kanske tillräckligt nära för att de skulle våga sig ut. Hon drog manteln tätare om sig och spanade mot staden som kom allt närmare. Närmare. När norra hamnens höga mur tornade upp sig framför båten slog roddarna back med årorna så att fören nätt och jämnt undgick att kyssa muren invid hamnmynningen. Egwen var nära att sträcka ut handen för att ta emot mot den ljusa stenmuren innan båten slog i. De vakthavande soldaterna skulle säkert ha hört stöten. Årorna gav emellertid bara ifrån sig ett svagt gurglande och höll båten på plats så att hon skulle ha kunnat röra vid den massiva järnkedjan som spände över floden. De väldiga länkarna glimmade själva av fettet som de var insmorda med. Hon behövde inte röra vid den och inte vänta längre heller. När hon omfamnade Saidar hann hon knappt känna den sprudlande livskänslan fylla henne förrän hon hade väven på plats. Jord, eld och luft omgärdade kedjan. Jord och eld vidrörde den. Det svarta järnet blev vitt tvärs över hela hamnmynningen. Hon hann precis inse att någon hade omfamnat urkällan inte långt därifrån, på muren ovanför. Och sen var det någonting som slog i båten, slog mot henne. Nästa sak hon var medveten om var att hon omslöts av kallt vatten som fyllde hennes näsa, hennes mun. Mörker. Egwene kände någonting hårt under sig. Hon hörde kvinnoröster, upphetsade röster. Vet du vem det här är? Ser man på. Vi fick minsann mer än vi betalt för i natt. Någonting trycktes mot hennes mun och värme sipprade in med en svag smak av mynta. Hon svalde krampaktigt med ens medveten om hur kall hon var, darrade. Hon slog upp ögonen och fäste blicken på kvinnan som höll om hennes huvud och i koppen. Runt omkring dem stod soldater, varav några bar lyktor som gav tillräckligt mycket ljus för att hon skulle urskilja hennes ansikte tydligt. Ett tidlöst ansikte. Hon var inne i norra hamnen. Så där ja, flicka lilla, sa Aishidén uppmuntrande. Drick upp alltihop. En stark dos till att börja med. Egwene försökte att skjuta undan koppen. Försökte omfamna Saidar. Men kunde känna hur hon gled tillbaka ned i mörkret. De hade väntat på henne. Hon hade blivit förrådd. Men av vem?